Du lyssnar på Andnöd av Amy McCulloch i översättning av Gabriel Zetterborg, uppläst av mig, Ellen Jelinek. Prolog. På toppen. Andas, Cecily. Kall luft fyllde lungorna. Konstigt. När hon föreställt sig hur det skulle kännas att andas på den här höjden hade hon trott att det skulle vara som att kvävas eller strypas. Kanske som att drunkna. Men så var det inte. Hon kände vinden bita i kinden, i den lilla oskyddade hudfliken mellan halsduken och glasögonen, och varje gång det kom en starkare vindstöt var det nära att den hade svept omkull henne. Luften fanns där. Den gjorde bara inte sitt jobb. Hon var så trött. Musklerna fick kämpa för att göra vad de skulle medan hon pulsade fram genom snön. Det var inte bara musklerna som inte fungerade som de skulle, utan allt. Blodet, lungorna, hjärnan. Förklaringen var enkel. Luften innehöll inte tillräckligt med syre, mindre än en tredjedel av den mängd kroppen var van vid. Enligt armbandsurets höjdmätare var hon fortfarande uppe på en höjd som översteg 8000 meter, i dödszonen. Hjärtat rusade. Hon såg sig om. Följde han efter? Hon tvärstannade. En hotfull siluett några meter ovanför henne. Tunga steg som trampade ner genom nysnön, som följde efter, som jagade henne. Men nej. Hon blinkade och insåg att det bara var skuggan av ett moln på bergssidan. När hjärnan inte tillfördes tillräckligt med syre kunde hon inte ens lita på sin syn. Var han på väg ner efter henne? Eller väntade han där nere? Hon trodde inte att det var möjligt för hjärtat att slå fortare, men så var det. Hjärtat galopperade i bröstet. Hon andades så häftigt att hon slukade i sig den tunna luften. Hon kände sig svimfärdig, det snurrade runt i huvudet. Vad spelade det för roll om han fanns över eller under henne? Vänta med att oroa dig för honom. Tänk på hur du själv ska överleva. Hon rörde sig så snabbt hennes kropp tillät. Ett fall på 1000 meter var bara ett felsteg bort. Samtidigt kände hon sig jagad av ljuden från steg som närmade sig bakifrån. Hon måste ta sig ner ifrån berget. Hon var tvungen att göra det helt utan hjälp. Utkast nummer 1. 14 toppar utan rep och syrgas. Porträtt av en bergsklättrare. Av Cecily Wong. På havsnivå skiljer sig inte Charles McVeigh från andra män. Men i dödszonen, på höjder över 8000 meter, blir han en övermänniska. Stående på toppen av berget Mauna Loa, infogad datum, hade han lyckats med vad många höll för omöjligt, att under loppet av ett och samma år ta sig upp på toppen av världens 14 allra högsta berg, detta utan hjälp av syrgas och rep, och därmed befäst sin ställning som världens största levande bergsbestigare. Något som inspirerar ännu mer än hans bedrifter som bergsklättrare är hans djärva räddningsaktioner under samma tid. På Daulagiri, tredje berget på hans lista, ledde han räddningsarbetet när man försökte undsätta två italienska bröder som råkade ut för en olyckshändelse på berget ovanför läge 4. Han lyckades rädda en av bröderna, den andra avled sorgligt nog av sina skador. Att han lyckades rädda ens den enes liv är, med tanke på att bröderna tvingats tillbringa natten utsatta för den isande kylan och den tunna luften, något av ett underverk. Ingen av dem hade överlevt om Charles inte hade varit stark nog att avbryta sin nedklättring och återvända från läge 3. Det tog nästan 14 timmar för de övriga räddningsteamet att nå fram till dem. De hade kommit för sent. Den räddningen och de liv som räddades på Everest, Broad Peak och Chaoyu fick världens medier att rikta strålkastarljuset på Charles. Men vad driver en människa till sådana ytterligheter? Jag hade turen att få klättra med Charles på hans sista berg, Mauna Loa, för att ta reda på det. Infoga intervju när jag fått den. Ett. I ett trångt litet hotellrum beläget högt över gatornas alla böneflaggor i Tamil, Kathmandus främsta turistdistrikt i Nepal.